Hej och välkomna.
Välkomna till avsnitt 89.
Är det det?
Ja, 89 eller 90 tror jag.
Shit.
Jag kollade på det för någon vecka sedan för att jag tänkte att jag skulle göra ett inlägg när vi kommit till två år.
Tänk att du och jag, alltså nu har vi ju lätt sett mer i podden än vi har i alla andra sammanhang tillsammans.
Ja, det har vi gjort.
Överlägset.
Ja, men det blir ju också så när man ses en gång i veckan.
Här. Ja, precis.
Det är inte så många människor man träffar en gång i veckan.
Nej, nej.
Ja, det är häftigt.
Ja. Ja, det är det.
Det. Hur känns det?
Det är ett faktum. Jo, men det känns bra. Jag tycker det är trevligt att sitta här med dig och prata, vad heter han? Strindberg.
Ja, detsamma. Det är alltid ett nöje.
Mm, speciellt som den här veckan då det var en väldigt bra pjäs ändå, får man säga.
Ja, det var det.
Men innan vi går in på det så tänkte jag bara fråga lite, hur är det med dig?
Jo, det är bra. Jag har haft ganska mycket tankar den här veckan.
Ja.
Som jag hunnit glömma bort också.
Du har bakat bröd, du har läst, det låter som en dröm.
Ja, jag har gjort allt jag tycker om att göra typ. Jag har bakat bröd, jag har läst, jag har kollat fotboll.
Mm.
Och sen för en och en halv vecka sedan då så var det ju Vasaloppet. Så det var ju lite tomhet i några dagar efter att det var över.
Ja, just det. David, för er som kanske inte har lyssnat på alla avsnitten av podden, har den egenheten att han tycker om all sport. Det spelar ingen roll vad det är för sport. Är det sport på tv?
Är det tävling?
Så tittar David.
Ja. Är det tävling och någon svettas, då är jag där. Nej, men sen så har det ju varit helg också. Efter
det har det.
Och då har det också varit ett rån på tv.
Jaha, i Mellon.
Ja.
David har en annan egenhet. Han är en vuxen man som är fullständigt galen i Melodifestivalen.
Ja, det stämmer. Alltså att Medina gjorde 2020-talets bästa mellolåt och vinner inte ens.
Var den bättre än Porslin med Anna Järvinen, menar du?
Den var så jävla bra.
Jag har inte hört den. Jag tror inte att den är bättre än Porslin med Anna Järvinen. Det är ju en bra låt på riktigt.
Ja, den här var otrolig verkligen. Ja. Du får kolla på den sen.
Men du tycker inte att den var lika bra som Porslin med Anna Järvinen?
Ja,
alltså Porslin med Anna Järvinen är ju vacker. Alltså ja. Det är ju en stor konst.
Men den här är...
Jag gillar där palmerna bor, missförstå mig rätt. Men...
Ja. Alltså det man ska säga om den här är att låten i sig är så jävla bra att man blir så glad av den hela tiden. Men däremot så är det också scenshowen som gjorde. Alltså den hade verkligen
allting.
Jag såg
bara efterfesten på Mello.
Ja.
Och då fick jag reda på att nästa år ska Medina tävla tillsammans med Smash Into Pieces. Hur känner du inför Smash Into Medina?
Ska de... Nej, det ska de inte göra, eller?
Jo, de kom överens om det på efterfesten. De var intervjuade tillsammans och så fan, fick de så här frågan om, så här, om de ska ställa upp igen nästa år. Och de bara, ja, självklart, tillsammans med de här grabbarna. Tydligen. Så det blir Smash Into Medina.
Ja, det kommer nog inte vara en hit, tror inte jag.
Du tror inte det?
Nej, jag
tycker det känns jättekul.
Men däremot så har det visat sig under de här veckorna att 50% av Sveriges befolkning tycker att sångaren i Smash Into Pieces är typ Sveriges snyggaste man när han står på scen.
Aha.
Eller Sveriges sexigaste man.
Ja.
Vilket är helt sinnessjukt, för han ser ut som en helt vanlig kille som antingen har varit med i typ Lyxfällan eller som hämtar sitt barn på gymnastiken och klagar lite på att hon är där och inte går på fotboll typ.
Jag brukade ha en sån här fråga som jag ställde till folk lite på skoj länge, och den var, vilka tror du fick ligga mest på sin turné 2011, Medina eller Sabaton?
Sabaton skulle jag tro.
Du tror Sabaton?
Ja, det tror jag.
Och nu pratar vi alltså per capita, för de är ju fler.
Ja.
Medina är bara två.
Det måste det väl vara, eller?
Jag tror ändå Medina kan...
Men jag tror det känns som att...
2011, där palmerna bor, har precis kommit ut.
Jo, men du får tänka på att Sabaton-publiken blir fullare.
Jag har hört att det gick vilt till på Medinas
Men jag tror Sabaton-publiken blir fullare.
Ja, jo.
Finns inga hämningar.
Nej, det är nog sant i och för sig.
Jag hade något problem på min YouTube som gjorde att jag Att först och främst hade jag en trasig algoritm som tipsade om så här, någon amerikan som hörde Sabaton för första gången.
Mm.
Och den dök upp i mitt flöde då. Sen så var det typ 4 dagar. Det var varje gång jag gick in på YouTube så bara startade en random från startsidan. Och då startade ju den då. Så då var jag tvungen att hålla på och rensa min algoritm.
Är du Sabaton-fan?
Nej, absolut inte. Nej. Men jag var tvungen att rensa min YouTube-algoritm från allt som hade med Sabaton att göra efter det då. För det dök upp fler saker. För den trodde att jag älskade Sabaton. För att jag hade tryckt in på den så fort jag hoppade in på YouTube.
Ja. Kan också vara att du bara älskar Sabaton.
Ja, det är, lyssnarna får väl
om avgöra. Sabaton, det skulle de nog inte göra, men om Sabaton ställde upp i Melodifestivalen skulle de ju vinna.
Tyvärr skulle de nog det, ja.
Alltså de skulle vinna så överlägset så att...
Men över sig, hur skulle liksom...
Low-key Sveriges mest älskade band, tyvärr.
Men hur skulle de stå sig mot riktigt tråkig EDM-pop från Norge?
De skulle krossa den.
Ja.
Men det är ju också så här, det är ju så här de gör, alltså Mello-gänget, Christer Björkman och så vidare. Alltså när de vill ju till varje pris vill de ju att Sverige absolut inte ska vinna 2 år i rad.
Nej, det vill de såklart inte.
Och därför så året efter att vi har vunnit så är det ju alltid bara skitlåtar.
Ja.
Alltså efter Loreen vann första gången. Så skickade vi Robin Stjernberg.
Ja, det var roligt.
Året efter att Måns vann så skickade vi den här fruktansvärt anonyma låten med han som sjöng Zlatan-låten.
Frans. If I Were Sorry.
Ja. En helt värdelös låt.
Ja.
Och nu skickade vi den här norska grejen.
Ja.
Det är ju en mycket uttänkt plan.
Ja, det måste väl vara det, för annars så fattar jag inte hur det kan vara så jävla...
De vill ju bara verkligen inte att vi ska vinna 2 år i rad, för att det blir för dyrt.
Ja. Upptäckte en annan sak, Emelo. Det är tydligen att man kan sjunga engelska med norrländsk dialekt. Det trodde jag inte var möjligt. Jag trodde liksom att allt det försvann, för så är det ju med...
Vilka är det som gör det?
Nej, men det gjorde en artist då.
Ja.
Men det är ju ingen annan som...
Men vilken norrländsk artist?
Jag kommer inte ihåg vad hon hette. Ja. Annika någonting. Ja. Och så sjukt att heta Annika var 23.
Ja, men. Ja, det är lite ovanligt. Ja,
Nej, men hur har din vecka varit?
Den har varit bra.
Ja.
Det var i Stockholm. Recenserade den nya Liv Strömqvist-pjäsen.
Mm.
Den var inte så bra.
Nej, jag läste 10 rader i någon slags konstig dialogrecension i DN.
Ja, just det. Ja, den var märklig.
Ja.
Men det var en väldigt dålig pjäs faktiskt.
Ja.
Ni kan läsa min recension på etc.se.
Mm. Tycker att ni ska göra.
August Strindberg. Svensk författare.
Ja.
Född 1849. Död 1912. 11.
1912, ja.
1912.
Och vad åt han till frukost?
Pratade vi om det förra veckan?
Nej, det gjorde han inte, men det är jag har en sak som jag vill ta upp.
Okej, ja, då lyssnar jag så gärna.
Det dök ju upp en frukost i det vi har läst idag. Vi har läst Dödsdansen, första
just det,
delen.
Ja. Mm.
Snappade upp vad det var frukost de skulle äta?
Chateaubriand.
Ja, det är det sjukaste frukosten jag hört i hela mitt liv.
Jag vet inte, vad är Chateaubriand?
Oxfilé med pommes.
Ja, just det. Det är
det. Det är så stört att man vaknar upp och är sugen på oxfilé med pommes.
Ja, jag menar, det har jag gjort några gånger. Så jag kan inte riktigt blama dem.
Nej, men har du vaknat upp och varit sugen på det? Eller har du vaknat upp och ätit det för att det finns?
Nej, jag har vaknat upp och varit sugen på det.
Okej. Okay. Det kanske inte är så konstigt då, men för mig så är det sjukaste han har skrivit nästan.
Nej, jag är ju ett stort fan av lunch till frukost.
Men det är knappt ens lunch, eller?
Ja, men middag till frukost.
Ja. För det är ju den enda gången det är lunch är om man är på så Jensens buffhus och äter lunch vid 1.
Ja. Pjäsen vi har läst idag heter Dödsdansen.
Ja.
Den handlar om ett par.
Mm.
Edgar och Alice.
Mm.
Edgar är kapten till yrket.
Inte båtkapten då, utan
nej, kapten i armén.
Ja.
När pjäsen börjar så är de ensamma i sitt hus på en icke-namngiven svensk ö.
Mm.
Och de gnabbas lite. Men det känns ändå som att de är liksom...
Ja, men de är ju ett sånt vanligt par. De har varit gifta 25 år. Mm. De har typ bara umgås med varandra.
Ja, precis.
Liksom. Och de känner till allt om varandra. Och
ja,
de,
precis. Ja. Och de liksom... De pratar lite om att så här, om att de hatar varandra, men man märker också att det kanske är lite på skoj.
Ja, det är ju en sak man säger bara
lite. Ja, precis. Och så spelar de kort och så, ja. Sen så,
för att det inte finns någonting annat att göra heller på den där ön.
Nej, precis. Och det är också viktigt, de hatar alla andra som bor på ön.
Ja.
Speciellt mannen som liksom verkligen avskyr alla andra på ön.
Ja, de har ju en konstig inställning till andra människor överlag.
Den är negativ.
Ja, den är negativ, men också att den är ganska likgiltig ibland på ett ganska märkligt sätt. För det kommer ett tillfälle där kvinnan pratar, men vi kommer ju komma till det här, men jag ska bara, hon pratar med en annan man om sina barn.
Mm.
Och då säger hon så här, men du känner väl till att två av mina barn har dött?
Mm.
Bara liksom... förbi farten. Mm. Apropå ingenting. Prata inte om att hon liksom känner någon sorg eller någonting.
Nej.
Bara säger så. Ja, två av mina barn har dött.
Ja, precis.
Så, de måste vara hemska människor att vara med. Inte bara då för att de hatar andra människor, utan också för att man inte... Så här, de hade ju
de känns som att de inte riktigt bryr sig. De är i alla fall där på ön. De har två stycken husor. Men de husorna slutar typ direkt i början av pjäsen.
Ja, precis.
För att...
ja. Och det är inte första gången heller. Nej. Som han gör det.
För att Edgar och Alice är så jobbiga. Yeah. Ganska snart så kommer det en tredje person till ön. Han heter Kurt.
Kurt, ja.
Kul namn.
Ja.
Han är en ganska normal kille.
Ja, han är vanlig.
Han är kusin med Alice. Han har varit i Amerikat.
Jajamän.
Och där har han kanske eller kanske inte tjänat ihop ganska mycket pengar.
Oklart.
Man får aldrig riktigt reda på det.
Nej.
Inte i den här delen, ska sägas. För den här veckan har vi läst Dödsdansen del 1.
Precis.
Det finns också en Dödsdansen del 2. Mm. Och den kommer vi återkomma till nästa vecka.
Ja. De sitter ju typ ihop, men de har skrivna i två olika tillfällen under samma
år. Precis. Så. Ja, de har lite olika rolllistor. Och
ja.
Det är två pjäser.
Ja.
I alla fall, Kurt... kusin till Alice har i unga år genomgått en brutal skilsmässa där han blivit av med vårdnaden av sina barn.
Mm.
Vilket Kurt, som ju är en ganska elak person.
Kaptenen.
Ja, kaptenen Edgar, som ju är en ganska elak person, gillar att påpeka för Kurt.
Ja, han brukar ju också... välja att vinkla det som att Kurt lämnade sina barn.
Ja, precis.
När det egentligen bara är så att mamman fick vårdnaden om dem.
Ja, precis.
Och det här är inte så poppis.
Nej.
Kurt tycker inte det är så roligt att Edgar alltid säger, du lämnar ju dina barn.
Ja, precis. Och det kan man ju förstå. Det är ju taskigt.
Och det är också taget direkt ur Strindbergs liv. För att Strindberg fick höra det av människor i hans omgivning.
Precis, den här pjäsen, det är så jävla klassiskt Strindberg att han skrev ett av sina liksom största mästerverk eftersom han var sur på sin svåger. Men det kanske vi kommer in på lite mer senare. Kurt är där, han har kommit till ön mest för att, eller att det är väl någon sorts karantän. Alltså det är väl någon sorts smitt. Där på fastlandet eller något?
Ja, jag fattade inte riktigt det där heller faktiskt.
Det är inte så viktigt för Pinsons. Han är där i alla fall.
Ja.
Han är på ön och han har ju inte den här aversionen mot människor som Alice och Edgar har.
Nej.
Utan han är ju mer liksom normal och vill lära känna folk på ön och sådär.
Ja, och han inser ju ganska snabbt också att de här människorna hatar ju varandra.
Precis.
Och så försöker han reda ut varför det är så. Och reda ut några felaktigheter också.
Ja. Ganska snart efter att Kurt har kommit så insjuknar Edgar.
Mm.
Som är en ganska gammal man. Eller övre medelåldern. Jag vet inte hur gammal han
är. Typ 60. Vara 60.
Ja, Strindbergs ålder helt enkelt.
Ja.
Och får någon form av lättare hjärtattack.
Ja.
Det är nu liksom saker börjar hända lite.
Ja, för Kurt är ju, först känner han ju medlidande och bestämmer sig för att han ska ta hand om Edgar. Vilket han gör. Han sitter och vakar över Edgar hela natten. Vilket är olycksbådande när man pratar om det på det sättet, tycker jag. Men de klarar sig igenom den här natten. Och när Edgar vaknar upp, då är han som förbytt. Eller då är han ju tillbaka till sitt gamla jag, för han har varit ganska snäll ett tag.
Ja, han var snäll där under natten, men nu är han elak igen.
Ja.
Han
sticker ut.
Lämnar Kurt och Alice då, som ju, vad vi nämnde sagt, men vi kan nämna det igen, de är kusiner, men har ganska mycket, märker man redan från början faktiskt, sexuell stämning mellan sig.
Ja. Och när Edgar kommer tillbaka en kort stund senare, då har han dels fått till att Kurts son ska förflyttas till det kompaniet som Edgar har hand om eller något sånt där. Jag har inte stenkoll på vad det är, exakt vad det är för typ av roll han ska få. Men han ska i alla fall bli omplacerad till den här ön då. Och det tycker inte Kurt är så roligt.
Nej.
Edgar har också... Vad är det han har gjort mer? Jo, han har pratat
skilt
med...
sig.
Ja, han har skilt sig det. Han har skickat in skilsmässopapper. Och han har fått en dotter till... han och Alice. Att hata Alice.
Just det. Men samtidigt som Edgar har varit borta, så har ju Alice väldigt mycket då förtalat Edgar för Kurt.
Yeah.
Och sagt att så här, ja, men han slår mig.
Yeah.
Han liksom kastade mig i vattnet en gång. Han är liksom typ den mest fruktansvärda personen någonsin.
Ja.
Och sättet hon berättar det på skriver Strindberg så pass jävla övertygande och bra att i alla fall jag köpte det fullständigt.
Ja.
Jag satt på att vilket jävla svin han är.
Ja, det var han. Det är jag svårt att inte hata honom.
Jag satt verkligen och var arg på honom.
Ja.
Och så här, han är en mästermanipulatör. Du ska bara se hur han kommer vända dina barn mot dig.
Ja.
Och sen så kommer ju då Edgar tillbaks och har vänt Kurts son då, som Kurt inte har träffat på 20 år, mot honom. Och ja, nu så pratar Kurt och Alice igen. De går lite avsides.
Mm.
Och Alice börjar limma på Kurt, va?
Ja, precis. Först är det lite flörtande bara.
Mm.
Som sen övergår i att hon kastar sig om hans hals och kysser honom.
Ja, vilket får honom, eftersom han liksom har så mycket undanträngd kåtma.
Ja,
Och
ilska antagligen
Alice
också.
Ilska för att han tycker att av förklarliga skäl att allt det här är extremt förvirrande.
Ja. Han har kommit till sin kusin och hennes mans hem. Och sen på ett dygn så har hela hans liv bara kastats om.
Så han biter Alice väldigt hårt i halsen och typ skriker, du har gjort mig till en vampyr!
Ja.
Och sen så gör han det en gång till.
Ja.
Och det är ju såklart inte okej.
Nej, och det här är ju lite av en callback också till att kaptenen också har liknats lite vid en vampyr.
Just det.
Att han suger ut allt ur människorna omkring honom.
Precis, men nu känner alltså Kurt att han har blivit en vampyr.
Ja. Yeah.
Så lite Markus Krunegård stämning helt enkelt. Ja, vad händer sen? Edgar blir sjuk igen.
Just det, för det han har fått reda på när han ber ett skilsmässa är också att jag ska inte dö. Jag ska leva 20 år till.
Mm, säger han.
Ja, men sen vill jag säga att han inte ska det.
Nej, utan han är jättesjuk.
Yeah.
För att både det här med skilsmässan och det här med att han var frisk var en lögn.
Yeah.
Som...
Och det här med sonen också. Ingenting stämde.
Ingenting stämde, visar det sig. Och samtidigt har alltså alla de grejerna har ju Alice trott på.
Ja.
Och hon har blivit så arg så att hon har, ja, förutom då ragga upp sin kusin och
bestämt sig för att
säga att Edgar har försökt döda henne, så har hon bestämt sig för att rymma. Och hon har dessutom hittat på en komplott där Edgar anklagas för att vara en svindlare.
Ja.
Och hon har telegraferat den här komplotten, infon om den här komplotten till polisen. Men nu så visar det sig att Edgar hittade ju bara på allt det där av oklara.
Ja, så alltså, jävla konstigt. Det är också alltså, så här, det ska ju på något sätt framstå som att han inte är så elak.
Nej.
Och det är han ju uppenbarligen inte, för han hade varit mer elak om han hade gjort de här sakerna. Ja. Men det är också sinnessjukt beteende att titta på en sån sak.
Ja, det är galet. Men det visar ju sig helt enkelt att, och sen så erkänner han ju för Alice att jag hittade bara på allt det här.
Ja.
Och då, nu är polisen utanför dörren och det är panik och Kurt håller på att bli galen och Alice bara, vad har jag gjort för någonting?
Ja.
För hon har ju liksom i den här dödsdansen som har varit deras förhållande, som egentligen bara är att de liksom gnabbas med varandra och gör liksom lite sjuka saker på skoj, typ anklagar varandra för att liksom vara hustrumisshandlare, slash hittar på skilsmässor.
Vi
som
vet
inte har
ju
hänt.
Inte mycket av det här som också bara är ett förspel.
Nej, alltså det känns väldigt, mot slutet så börjar det kännas som allt att det här är bara en sexgrej.
Ja.
För sen så väldigt på ett väldigt liksom enkelt sätt så löser sig allting. Polisen kommer inte, för de har väl inte trott på, eller så har de liksom faktiskt inte telegraferat.
Jo, det har de gjort, för man har ju de här ljuden för att
telegrafen. Men polisen tror inte på det bara, eller något.
Eller någonting. Det är ingenting händer i alla fall.
Ja. Då de bestämmer sig för att de ska fortsätta gnabbas på det här roliga.
För de går ju precis, för de går ju tillbaka till det i början då, att ingen förstår oss utom vi.
Ja, precis.
Och ingen är som oss.
Nej. Och det är ju väldigt fint faktiskt.
Ja.
Det får man ju säga.
Ja, det är väl...
Det är dock roligt kanske. Att när man läser den här så trodde man att så här... Jävlar, nu efter liksom 70-11... liksom demoniska, tyranniska kvinnoporträtt. Så har Strindberg äntligen skrivit en tyrannisk man. Och så visar det sig att han inte är det.
Nej. det är han ju inte.
Det är classic Strindberg.
Ja. Men återigen så har han ju skrivit in en reflektion hos en kvinna i pjäsen, som han alltid gör nästan. Att hon, jag kommer inte ihåg exakt vad det är hon gör någonting, men hon gör någonting sjukt i alla fall då när hon hånglar upp sin kusin. Och sen samtidigt som hon säger det så säger hon så här: det är konstigt att man kan göra det i samhället egentligen. Borde man inte kunna göra?
Nej.
Som är Strindbergs åsikt då.
Ja, precis. Hon
så här, kolla vad alla kvinnor gör.
Ja, exakt.
Som hon uttrycker istället. För att ge det lite auktoritet.
Kurt fungerar ju också väldigt mycket som en Strindberg-person i den här, som liksom kommenterar deras beteende utifrån Strindbergs liksom syn på saker och ting.
Ja.
Men det jag tyckte var väldigt fint på något sätt är också liksom, alltså skildrandet av åldrande som finns i Edgar. Och som på något sätt liksom visar Strindbergs egna liksom alltså att han börjar ju närma sig liksom, han är ju över 50 här.
Ja, precis.
Han börjar bli gammal och det visar ju sig liksom i karaktären Edgar.
Han har ju bättre koll på äldre människor nu om man jämför med vad han hade förr. Förr så var det ju alla de äldre människorna i både romaner och pjäser var ju skröppliga. Men de här är ju verkligare.
Ja.
Alltså de får ju problem som man kanske kan få i den åldern. Men de är ju inte som, vad heter hon i Emil? Krösa-Maja.
Ja, Krösa-Maja.
Ja.
Ja, men det är det den handlar om i alla fall.
Ja.
Den här pjäsen.
Sa vi att de skickar ut Kurt?
Ja, de skickar ut Kurt i slutet.
Ja.
För att Kurt, han är en större jävel.
Ja. Han kommer och förstör.
Precis.
Med sin snällhet. Som bara rör upp känslor.
Ja, exakt. Och förutom det här då med att han biter Alice i halsen så framstår Kurt som en väldigt sympatisk person egentligen, för det mesta. Det är ju roligt med tillkomsthistorien bakom den här. För den är då löst baserad på att Strindberg hade en syster. Som jag tror vi har nämnt någon gång tidigare i podden.
Det har vi säkert gjort.
Som hette, vad fan hette hon nu igen?
Det minns jag inte.
Nej, han hade en syster i alla fall som hade en man. Och hon och den här mannen gnabbades väldigt mycket på lite det här sättet.
Mm.
Och Strindberg och den här mannen hade då en ganska svår relation till varandra. Han tyckte verkligen inte om sin svåger.
Nej.
Främst då inte under den här perioden, eftersom när de hade varit unga på 80-talet så hade de varit kompisar.
Mm.
Och den här mannen då som hette von Philips, Philips.
Ja, Phelps eller Fleps eller något sånt där, jag vet inte.
Pläp. Philip von Pläp kan vi kalla honom. Philip von Pläp, han, ja, vad fan ska man säga? Han hade precis som Strindberg då på 80-talet varit så här radikal, socialist, hela den grejen. Men i början av 1900-talet så hade ju Strindberg helt bytt. Ja, han hade ju gjort det, hunnit göra det några gånger så att säga.
Mm.
Och var ju framme vid någon sorts kristen syn på världen. Medan von Pläp då höll kvar vid sina gamla åsikter.
Yeah.
Och det gjorde att Strindberg blev väldigt irriterad på honom. Men sen då så ska von Pläp då vid ett tillfälle ha varit nära att dö. Varpå Strindberg besökte honom och satt med honom hela natten medan han höll på att dö.
Yeah.
Och de försonades på något sätt. Men sen så dog han inte.
Nej.
Och deras relation gick tillbaka till att vara som den var förut.
Ja.
Så Strindberg i den här, i sin tolkning av det hela, blir ju
Kurt.
Och
det är ju tråkigt när man
von Pläp är liksom Edgar.
Det är ju tråkigt när man tänker att man ska framstå som en god människa och lappa ihop en relation innan någon dör.
Mm.
Att den personen också inte dör sen.
Nej.
För då måste man ju fortsätta med den här charaden.
Ja.
Det är ju olyckligt.
Ja, precis. Om man inte är Strindberg då, som bara går tillbaka.
Ja, men det är det jag menar. Då måste man ju liksom ge upp det tyvärr.
Ja.
Och då har ju allt varit förgäves.
Ja, exakt. Vad tyckte kritikerna om den här?
Det tar vi nästa vecka.
Ja, spännande.
För då kommer en samlad
just det, om ettan och tvåan.
Precis.
Ja, ser vi fram emot.
Mm.
Hade vi något mer egentligen?
Ja, jag har tagit fram lite nyhetsartiklar från perioden ungefär när skrevs. För vi har inget exakt datum på när den här blev klar. Men han skrev Dödsdansen 2 under de sista månaderna. Alltså kanske november, december och så, 1900.
Mm.
Så då har jag tagit ut en artikel, eller lite artiklar från Aftonbladet i oktober 1900.
Ja, det låter realistiskt att det var ungefär då han skrev den första.
Och fastnade direkt för en halvsides reklam för en ny bok som heter Seklernas hopp.
Oj.
En bok om världsfreden.
Aha.
Skriven av K.P. Arnoldsson.
Ja, tji fick han.
Och den har fem huvudavdelningar.
Ja.
Och de tänkte jag ska gå igenom lite snabbt här, för det är med i den här annonsen.
Utförlig annons.
Ja. Först är det en översikt.
Mm.
Och den utgör enligt den här texten då en förberedande framställning av strävandena för lag och rätt mellan folken.
Just det.
Ja, rimligt.
Mm.
Den andra delen heter Vårt folk.
Just det, svenskarna då kanske.
Ja, jag tänkte att jag skulle fråga dig vad du tror att alla de här avdelningarna handlar om. Men då tänker du att det handlar om svenskarna.
Ja, fast när du säger det på det här sättet så känns det som
nej,
att
nej,
det är mer.
Nej, alltså, det är bara en öppen fråga bara.
Ja, ja.
Den här delen visar i en jämförande historik de ariska europeernas släktskap i både andligt och fysiskt hänseende. Deras likhet i härkomst och kroppsbildning, språk, religion och åskådningssätt. Förlåt. Samhällsbildning och allmän odling.
Japp, lite god rasbiologi där.
Så har vi... Förlåt, jag måste bara sluta. Jag vet inte om jag pratade innan, men jag har ju en tendens att börja skratta åt hemska saker.
Jag tror du skulle säga en tendens att börja skrika n-ordet.
Nej, jag har en tendens att börja skratta åt hemska saker. Vi har ju ett ganska tidigt avsnitt när Isadora Duncan dog.
Mm.
Där vi fick klippa bort det för att jag satt och skrattade åt sättet hon dog på.
Ja.
Men den tredje delen då.
Vilken var den andra delen?
Ja, det var ju Vårt folk.
Ja, just det.
Den första var ju en översikt.
Ja, just det.
Den tredje delen heter Arvfienden.
Mm. Vilka är det då?
Ja, vad tror du?
Är det judarna?
Nej, det står faktiskt inte det. Men det står så här. De ariska syskonfolkens gemensamma fiende är kriget.
Mm.
Den gamla söndraren som endast kan övervinnas med samlade krafter, aldrig genom att den ena nationen samlar sig mot den andra i ömsesidigt försvar.
Mm.
Så det han vill ha här då, det är någon slags EU.
Ja, det är... Ja.
Fjärde heter Försvaret.
Just det.
Mm. Vad tror du den handlar om?
Ja, Försvaret antar jag.
Ja. Mot den verkliga och gemensamma fienden, kriget. Måste alltså vara internationellt om det ska innebära någon verklig trygghet. Ej i kamp för tillvaron utan i nationernas samarbete. Enligt den moraliska världslagen ska det vara fred på jorden. Kulturens försvarare är och fredsvännerna, vilkas historia utgör denna avdelnings innehåll.
Mm.
Och sista delen då. Mm. Vårt fosterland.
Just det. Sverige antar jag. Ja. Då.
Kan icke vara mindre än hela jorden enligt ariernas heliga skrifter.
Oj, ja okej. Okay. Ja. Det är lite kolonialism.
Ja, det är så jävla roligt att
ta över allt.
Att den hoppas så mycket mellan att vi ska ha fred på jorden
och till liksom att hela jorden arierna.
Till ja, hela jorden till arierna.
Just det.
Ja. Det var den i alla fall.
Ja.
För det han slutsar sig då att alla ariska nationer är ett folk.
Just det.
Och då är hela deras militärväsen inget annat än ett inbördeskrig.
Nej. Ja. Nej.
Men det står ju ingenting då om...
Nej, andra människor på jorden. Nej.
Sen har vi den andra artikeln. För det här var ju... Det är en bok jag inte kommer läsa, tror jag.
Ja.
Kommer du att läsa den?
Nej, det kommer jag inte göra.
Den andra artikeln handlar om Mäster Palm.
August Palm.
Ja, precis.
Ja.
För han har varit på en USA-turné.
Socialdemokraternas grundare.
Ja, precis. Han har varit på USA-turné.
Mm.
Och ett föredrag i en lokal i New York.
Mm.
Nordstjärnan, alltså den tidningen, de har skrivit lite om den här det här föredraget då.
Mm.
Och man tänker ju att man vill ju gärna hylla våra svenskar som åker över Atlanten och gör en USA-turné.
Henrik Lundqvist.
Ja, Ace of Base.
Little Dragon.
Roxette.
Exakt.
The Hives.
Ja, precis.
Ja. Men de är inte så imponerade. Jag orkar nog inte läsa hela den här, för det är ett ganska långt citat.
Mm.
Men det står så här, vi kände oss betydligt missräknade under hela föredraget, vilket alltigenom saknade energi och färg. Ej nog att det innehöll ett ständigt upprepande av gammalt strunt vi förut kände, inget nytt, inget originellt, utan utförandet var så pass tarvligt och en sån brist på vanlig ordinär språkförmåga att vilken skolpojke som helst här i staden kunde stå upp och göra en hel del bättre. Och sen att de då avslutar med att de onekligen gick över ån efter vatten, och det vet de också vid detta laget.
Ja.
Ordentlig sågning.
Ja, av August Palm.
Ja.
Hoppas han fick betala. Han hade väl kroniskt dåligt med pengar, August Palm. Och
ja, man kan
lånade väldigt mycket pengar av andra i den tidiga socialdemokratiska rörelsen.
Precis, men man har ju en känsla av att man kanske också kan spendera lite pengar när man är i New York.
Ja, det är nog lätt.
Nästa artikel handlar om farmaceuten Vikander.
Mm.
Han blir dömd.
Okej, okay. För vad?
Dråp. För han
Big
har,
Pharma slår till igen.
Ja, precis. För han har då råkat döda Anna Stenman Eriksson.
Okej.
Okay. Så han har dömt sitt 10 års straffarbete.
Mm.
Och i motiveringen så står det att han har provocerat upprepade gånger
okay.
av Anna Stenman Eriksson.
Mm.
Och till slut inte kunnat göra något annat än att skjuta henne med en revolver.
Klassisk jobbig grej.
Ja.
Bra ändå att rättssystemet verkar vara lite mer på tårna än Aftonbladet.
Ja. Aftonbladet är inte på hennes sida.
Nej. Det här är innan de här som de gör nu. Vad är det, 300 kvinnor eller sådär.
Ja, just.
Här stod man liksom stadigt på förövarnas sida.
Ja, men det, man skjuter ju inte någon om man är farmaceut om man inte blivit provocerad.
Nej, exakt. Nej. Exakt.
Och den sista artikeln handlar om, ja, men du kan få svara på frågan i och för sig, för det är artikelrubriken.
Spännande.
Vad blir modefärgen på strumporna i vinter?
Oj, spännande. Men jag tror ändå på, jag tror att vi är på väg tillbaka till liksom slutet av 00-talet, väldigt så här klara färger, lite neon, så här party. Mm. 80-tals liksom. Ja. Någon sorts pastisch av 80-tals pastischen som var på slutet av 00-talet.
Mm. Det var inte där de tänkte på år 1900.
Nej.
För det här är en enkät som det står, som är gjord av kvinnotidningen La Fronde.
Mm.
Eller så är det La Fronde. Ja, det måste det stå. Mm. Det är lite suddigt ibland.
Ja.
De har ställt den här frågan då till de förnämsta strumpfabrikanterna in i Paris.
Oj då, ja, det är ett jävla gäng det.
Ja. Och det framgår då att ingen vill ha svarta strumpor längre.
Nej.
Inte ens arbeterskorna.
Nej.
Och de tar ju på sig vilken skit som helst.
Ja, det vet man ju. Ja.
Anledningen är det billiga priset på gula skor.
Mm-hmm. Och det går faktiskt inte bra ihop.
Och då vill man istället ha läderfärgade gulbruna strumpor.
Mm-hmm.
Ja. Som bättre passar till de här skorna än de här skarpt kontrasterande.
Ja, svart. Exakt. Mm. Ja, det låter ändå som ett bra resonemang. Svart och gult, inte snyggt. Lite så här gulbrunt och gult, snyggt.
Ja. Och då har man till och med börjat fundera på om man ska lansera vita strumpor.
Oj, det har inte kommit än.
Nej.
Vad kul.
Eller jag vet inte, det står där så i alla fall. Att de funderar på att lansera vita i kursivt.
Kursivt också. Ja. Det är liksom helt out of this world. Ja, det sjukaste någon har hört. Ja. Men ja, jag håller nästan med om lite. Det är sjukt med vita strumpor.
Alltså det,
de blir smutsiga väldigt fort.
Ja, det blir de. Det är det som är stråk med dem. Jag tycker att det är ganska... Jag tycker om vita strumpor, hur de ser ut när man har dem i skorna.
Ja, precis. Men så fort man tar vita strumpor i sneakers och så.
Men du kan ju inte ta av dig skorna när du ska hem till någon.
Nej.
Med vita strumpor.
Nej, det ser konstigt ut. Japp.
Ja, det var väl allt.
Det var allt. Tack för att ni har lyssnat den här veckan också. Och ge oss gärna en sån här rating på iTunes eller Spotify eller vad ni nu använder. Så blir vi jätteglada. Hoppas ni har lika fint väder som vi har här i Göteborg. Det är faktiskt ljuvligt, 8-9 grader och solsken. Så ses vi nästa vecka.
Ja, det är vi. Dödsdansen 2.
Dödsdansen 2. The Revenge. Of Dödsdansen.
Jag tänkte säga de två tornen, men det, jag vet inte riktigt om det är någon torn i det här slottet som bor i.
Ja, nej, just det. Nej, det får vi se då. Mm. Tack och hej.
Ja.
Lever pastej.
Yes. Hej.